Ja. Lucia. Precis. Ganska konstigt. Jag försökte faktiskt att kolla. Nu är det ju inte Lucia idag, det var ju igår. Men jag försökte ändå liksom, vad står det här för egentligen? Vad handlar det egentligen om? Jag vet inte om ni har försökt att kolla upp det själva. För det är ju då det här helgonet från Syrakusa, Sicilien. Lucia då. 300-talet där, början på 300-talet. Som blir martyr. Som tycks hjälpa fattiga. Det sägs ju, det är lite olika, det är lite oklart, men de här ljusen som en krona kan ha varit så att till och med hon hade ljus på huvudet för att hon skulle ha händerna fria, för att hon skulle kunna dela ut saker till de fattiga. Så det finns mycket kring det där som man kan fundera kring. Och så samtidigt, när man läser, så verkar det ju som att det är en sammanblandning av väldigt många olika traditioner. Lusse fanns långt tillbaka, någon fornordisk, liksom, att man på lussenatten, enligt den julianska kalendern, så var ju det årets längsta natt. Nu har det ju flyttats efter att vi har bytt till den gregorianska kalendern då. Men då var det ju längsta natten, och det var massa mystik kring det där, och det verkar som att grabbarna var ute och busade och tiggde sprit eller godis typ. Alltså, det verkar nästan som att det var någon form av konstig tidig Halloween-variant, skulle man kunna säga. Och så har vi ju då de här stjärngossarna som dyker upp, men det verkar ju ha varit något som var på 13-dagen egentligen, för det är ju då vi firar att de tre vise männen kommer att hitta Jesus barnet och så vidare. Så de har man då på senare år plockat in i det här Lucia-tåget för att det passar bättre, och man kanske då när det börjar bli i skolan, och så behöver man många roller och sådär. Och så sjunger de om Staffan, fast det har ju inte alls med varandra att göra, utan Staffan stalledrängar, men det är en annan tradition. Det kan ha varit Stefanos, ja, martyren Stefanos, som ju då har namnsdag den 26 december. Eller så var det han, Herodes stalledräng Staffan då, som man ju trots allt sjunger om, som skulle kunna ha gett upphov till den här traditionen och så vidare. Ja, det är tur att Johan försöker reda i det där. Vår almanacka är ju ett intressant fenomen. Ett gammalt fenomen. Almanackorna har ju hängt med oss sedan antiken. Och från början så var det ju mycket fokus på skörden och årstiderna. Och så religiösa högtider då, lite grann beroende på var i landet, eller vad säger jag, var i världen man befann sig. Och så när då kyrkan växte fram, så utvecklades ju kyrkoåret, som ju kom att bli den sammanbindande faktorn under hela året. Så påsken och pingsten och senare julen och så tiderna däremellan med fasta och så vidare. Och så stoppade man då dessutom in helgon. Olika dagar hade olika helgon som man då firade under året. När Sverige sedan reformerades, eller när reformationen kom och kung Gustav Vasa och så vidare, så plockade man ju bort helgonen. Men en del av dem här finns ju kvar fortfarande i våran almanacka. Sankt Nikolaus, han har ju namnsdag i början på december. Maria, mormor, Anna-dagen är ju en rest av detta. Lucia då. Stefanos eller Staffan då på 26 december och så vidare. Där finns flera olika namn kvar i vår almanacka som på något vis är en rest ifrån, eller som på något vis påminner om hur många år som det här landet trots allt har präglats utav kyrkan och kristen tro. Tiden. En lång inledning så här kanske, men den här tiden på året handlar ju väldigt mycket om tiden. Att tiden är knapp. Att det är bråttom. Att vi har såna här julkalendrar där vi under kanske 24 dagar så är det första, andra, tredje, fjärde, femte. Eller så har vi då de fyra ljusen som vi tänder ett per söndag och räknar ner eller räknar fram. Eller så har man såna här, som mamma alltid sa, såna här stressljus. Vi har den arv, den, vad ska jag säga, den traditionen kvar hemma, så här, ni vet, man tänder. De ska ju helst vara så pass tunna då så att man hinner då ta ett om dagen och så minskar det där, så känner man hela tiden, snart är det jul och vad spännande och vad jobbigt och vad stressigt det är och vad mycket vi ska hinna och allting går så fort. Och det är klart att man kan fråga sig, varför har vi så bråttom? Vad är det som vi skyndar till? För vi vet ju att det är ganska snabbt över. Och så kommer nyår och så kommer nästa. Men det är ju så märkligt detta att det ska gå så fort. Vad är det vi ska hinna med innan jul? Innan året är slut? Innan födelsedagen? Innan hela tiden på något vis? Bråttom, bråttom hela tiden. Advent. Det betyder ankomst. Det påminner vi varandra om varje år. Så här. Det är inte väntan, det är ju ankomst. Advent låter ju som vänta, men det är ankomst det handlar. Fast det är ju samtidigt såklart att vi också väntar på någonting. Och så är det en märklig tid med märkliga gestalter. Det är nästan som Johan Glans Lucia-tåg. Man läser de här texterna i kyrkårets texter i advent, så är det en åsna och så är det en kung och så är det en trasank som Rolf sa, någon gubbe i kamelkläder och så är det en gravid tonårsflicka. Och de här ska på något vis hänga ihop. Det är inte Magnus och Brasse nu det här, utan allihop ska vara med. De har alla med den här tiden på året att göra på något sätt. Vi läser första advent. Se din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna. Andra advent handlar om tecken som ska visa sig på himlen. Guds rike är nära. Idag tredje advent, en röst ropar i öknen. Omvänd er och tro på budskapet. Och nästkommande söndag, var inte rädd. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Advent är förberedelse. Advent 1, 2, 3, 4. Idag är det tredje advent. Och då är det liksom Johannes döparen som gör entré. Och då tänkte jag att en sån här jultröja kanske skulle platsa. Han hade julkläder och så vidare, men jag tänkte den här som är en planering för själva julafton också. Det är grötfrukost och så får man ställa sig bak framför spegeln då, så man kan se lite. Det är ju också sådär nu för tiden att alla dagar har ett visst tema. Den här jultröjans dag, det är tredje fredagen i december tror jag. Om jag har läst till mig rätt, så på fredag kan alla ta på sig sina jultröjor. De får gärna vara fula, står det i beskrivningen att man kan. Det är ju upp till betraktaren att avgöra, så att säga. Johannes döparen kan vi också påminna oss om på fredag då. Som jag hade en jultröja utav djurhudar. Tiden är inne, säger Johannes när han kliver upp på arenan eller kommer liksom i rampljuset. Tiden är inne. Bered en väg för Herran. Omvänd er. Tro på budskapet. Det är nära. Det är dags. Nu. Alltså, historien är ju den att där har man väntat och väntat. Malaki skrev kanske sin text, sin profetia i Gamla testamentet 400 år innan vi sedan har vårt nya testament. Under den tiden har det så att säga varit tyst. Det är ganska länge som det är tyst. Och det vet vi alla hur det kan vara när det man önskar, man hoppas, man väntar. Vad är det som händer? Jag har ingen riktning. Vart är vi på väg någonstans? Och sen så kommer han och säger, tiden är inne. Wow. Första advent är fråga om att konungen kommer, Messias. Andra advent är fråga om framtiden, att Gud ska upprätta sitt rike. Tredje advent är fråga om nutiden, här och nu. Vi behöver tro. Vi behöver ta emot. Vi behöver vända om, byta riktning. Och fjärde advent handlar om att Jesus har kommit. Framtiden, nutiden, dåtiden, alltihop på något vis hänger ihop. Det som också kännetecknar bibelberättelserna i adventstiden är spänningen mellan å ena sidan Guds löften. Hans rike, Guds närvaro, Messias som är och som var och som kommer. Å andra sidan människors tveksamhet. Men vem är han? Han kommer inte som man har väntat sig. Är du den som ska komma? Frågar Johannes döparen när han har blivit fängslad. Och Jesus hänvisar till, men ser du inte vad som händer? Men tveksamheten där någonstans också. Hur ska detta ske? Undrar Maria vid ängels besök. Alltså, å ena sidan, han har kommit. Han är Messias, konungen. Å andra sidan, ja men, stämmer det här? Jag får inte riktigt ihop det. Första advent, Jesus rider in som kung, men på en åsna, i ödmjukhet kommer han. Inte som en stridsman som med våld på något vis befriar och intar landet. Andra advent, Gud upprättar sitt rike, men inte så att man ser det, utan inom oss. Det börjar inom er, säger Jesus. Han ska vända tillbaka, han ska återkomma i makt. Men det dröjer. Och Jesus säger, det dröjer för vår skull. För att fler ska ha tid att vända om. Tredje advent, vägröjaren, den som går före. Han har kommit, Elia, rösten i öknen. Och samtidigt, men som en vilde, huggorms yngel. Han gapar och går på. Och så fjärde advent. Gud blir människa. Han kommer till oss. Men som ett nyfött barn. Inte på ett slott utan i ett stall. Genom en tonårstjej. Första, andra, tredje, fjärde. Det närmar sig. Det är bara 10 dagar kvar. Och vi kan känna att det är lite olika känslor inför det där. Att det är så mycket man vill göra och tiden är så kort. Och så läser vi så här i julevangeliet. Det hände sig vid den tiden. Det hände sig vid den tiden. Och Paulus han skriver senare i Galaterbrevet 4. När tiden var inne sände Gud sin son. Här finns 2 viktiga perspektiv, tänker jag. Vid den tiden. Man läser i Lukas så är det nästan som att man får ta del av hans dagboksanteckningar. Han har noterat där, förmodligen suttit ner med Maria. Och hur var det nu? Och så, jo men vi lämnade Nasaret och så gick vi till Betlehem. Och när vi kom dit så var det så mycket folk och ingen plats. Och vi fick bo bland djuren. Och så skriver Lukas något om detta. Han ringar in liksom när i historien det var och att det var det skattskrivning och så vidare. Men det är vardagsliv. Det är inte så där, oh nu ska det födas en kung. Utan det är ganska så stökigt och svettigt och stressigt och allt vad det nu är. Man undrar hur många gånger Josef fick skulden för att han inte hade bokat det där rummet. Eller vad det nu var som gjorde att det inte fanns någon plats. Det är ganska dålig planering. Världshistoriens största ögonblick. Gud har planerat det här i tusentals år. Och så ska de gå och hon är gravid och det finns ingen plats och hon får föda bland djuren och det är lite annat än vad kanske tänker sig att men när Gud är med måste det väl gå spik. Ja, nej, det är vardagsliv. Ganska mycket igenkänning i den här berättelsen på något vis. Säkert ganska mycket trötthet och irritation. Och det är där som Gud gör entré. I röran, i pressen, i vardagen, i stressen. Vid den tiden. Precis som i den här tiden. Gud står inte utanför och ser på. Han verkar i historien. Mitt i. Inte på avstånd. Utan han är där och då och här och nu. Han använder vanliga händelser för att uppfylla sina löften. Han är verksam mitt i det som vi uppfattar som rutinmässigt och kanske lite slentrian. Det innebär att den tid vi har hemma, på jobbet, mitt i allt, stressen, pyntandet, förberedelserna, alla måsten, en grå decemberdag, mitt där så är Gud nära och verkar bland oss. Som på den där resan till Betlehem. Och samtidigt, när tiden var inne. För att även om vi har vår tid och Gud är närvarande i den så har Gud också sin tid. Sin perfekta timing. När tiden var inne. Och Guds perspektiv är tydligen väldigt olika våra. Gud är inte stressad. Gud tappar inte kontrollen. Gud är inte försenad. Även om det givetvis ibland kan tyckas så. Så har Gud den perfekta tajmingen. Vi öppnar våra luckor i december. Barnen väntar ivrigt och vi vuxna, vi räknar dagarna och försöker hinna allt. Men Gud har också en kalender. Inte med choklad eller små paket, utan med goda löften. Som han i rätt tid öppnar genom historien. Och ser vi i historien, när vi läser, inte minst i Gamla testamentet, så ser vi att varje tid liksom hade sin lucka. Patriarkerna väntade, profeterna väntade, folket väntade. Men lucka efter lucka öppnades i rätt tid. Och så en dag på en plats som ingen väntade sig. Så öppnar Gud den stora adventsluckan. Nu när tiden var inne. Lucka 24. Så kommer han. Inte en dag för tidigt. Och inte heller en dag för sent. Utan just där och då. Mitt bland obesvarade böner. Perioder av frustration, oro och smärta, tider av stress och överbelastning. Just vid den tiden kommer Jesus. Precis när han vet att det är dags. Och samtidigt så, när tiden är inne så öppnar Gud en dörr. Han ger oss visshet, han förändrar relationer, han låter oss möta någon vi behöver, han ger oss styrka att gå vidare. Han ger oss en glimt. Han kanske glimtar eller gläntar på den där luckan som en dag ska öppnas för alla då liksom han kommer igen. Och den där stora festen ska få åtnjutas alla tillsammans. Tiden är en gåva, tänker jag. Den är totalt rättvist fördelad. Vi har alla 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan, 52 veckor om året. Vi vet inte hur länge, men här och nu är det det som vi har att förhålla oss till. Helt rättvist. Alla har samma förutsättningar. Och kung David, han skriver så här i psalm 31. Jag litar på dig, Herre. Jag säger, du är min Gud. Min tid är i dina händer. Min tid är i dina händer. Tiden är inte våran Herre. Vi måste inte hinna allt. Vi måste inte det. Det finns tid för vila. Till och med Gud vilade på sjunde dagen. Det finns tid. Det som var avgörande för den första julen var inte vad Maria och Josef hann med, utan det var vad Gud gjorde. Och det är ju när man läser som att allt annat bara förbleknar. För att det är ju lite grann om att de tar sig dit och så vidare. Och så föds Jesus. Och sen är det bara fokus på det. Det står ju inget, men hur blev det med skattskrivningen då? Hur gick de med det? Hur länge var de kvar? Och alla sådana där grejer. Nej, det spelar inte så stor roll. Det viktiga var vem det var som låg i krubban. Att Jesus föddes till världen. Att Gud var mitt ibland dem. Och det kanske är så att du, precis som jag, ibland känner att livet går för fort. Och så känner man hela tiden att man ligger lite efter. Att, hur ska jag göra för att hinna ikapp? Och så känner du kanske att du inte är redo för jul. Kanske inte ens är redo för Gud. Kanske inte redo för så mycket mer framöver överhuvudtaget. Men lyssna då på detta. Det hände sig vid den tiden. Och när tiden var inne. Gud, han kommer. Han verkar. Han handlar. Inte när vi är färdiga. Utan när tiden är inne. Då kommer han. Och Gud är här. Och därför kan vi lämna våra liv och vår tid i Guds händer. Och så kan vi inte bara öppna en massa luckor i advent, utan faktiskt öppna våra hjärtan. Så att Gud får komma. Att han får ta plats. Vi vet att han kommer. Men att han också är här. Här och nu. Så låt det här få bli en stund, en påminnelse om den tid vi lever i nu. Att han faktiskt är här för oss i denna stund. Jesus, tack för advent. Tack för din ankomst. Tack att du har kommit. Tack att vi får bekänna oss till det. Att du föddes i ett stall. Det är på riktigt. Tack för att vi också får bekänna oss till att du kommer åter. Att du ska upprätta ditt rike i fullhet. Utrota ondskan. Men tack också för att vi får tro att du är här och nu, att du kommer till oss. Du som vet precis, du som känner oss utan och innan, du som är suverän att kunna möta oss exakt där vi är. Med precis det vi behöver, trots att vi är olika. Så jag ber dig, Herre, just nu, kom till oss. Möt oss. Svara på våra böner. I Jesu namn. Amen.